Programmet presenteras av ATG. Spel på sport, häst och kasino.
Vi är i mitten av april och vi är på den första dagen av veckan då det bjuds på den mest underhållande ishockey som existerar, nämligen den första rundan i Stanley Cup-slutspelet. Så givetvis känns det bra att säga god morgon NHL en sån här vecka. Men när jag sitter med två killar med lite Djurgårdssympatier så tänker jag i alla fall stanna kvar och fråga hur till att börja med Håkan Södergren mår en sån här vecka.
Mår ju väldigt bra tack vare de fina resultaten Djurgården gjorde mot Södertälje. Och sen ser man framför sig lite oro då, i och med att det är ett Stockholmsderby som sagt, som är hockeyallsvensk final. Och så kommer det engagera hela landet, sa jag det också, så blir folk lite sura på morgonen.
Mario Kempe, hur mår du?
Jo, jag mår bra också, tack. Känns roligt att vara här och snacka lite hockey.
Vad säger du om Djurgården i final mot AIK?
Det blir spännande. Jag tror dock att tidigare derbyn nu suddas ut helt, och jag tror att nu helt plötsligt ligger pressen lite mer på AIK, så jag tror att Djurgården kanske kommer fixa det.
Alltså det är en sak att lira ett derby varannan månad eller tre veckor emellan när du kan ladda upp. Nu ska du göra 7 derbyn på, ja, blir det 14 dagar ungefär, va? Det är en annorlunda inställningsfråga då alltså.
Lov att du ska få prata mer om Djurgården sen, Håkan. Vi kommer få höra från ett par gamla djurgårdare i det här programmet. Gabriel Landeskog, Erik Gustafsson är med, även om det inte är just Djurgården de ska prata om. Men vi börjar med William Nylander som har gjort mål igen. Som så många gånger så börjar vi gå morgon med Nylander som nu är uppe i 45 gjorda mål, 2 i NHLs totala målliga, Håkan. Väldigt imponerande.
Ja, det är det faktiskt. Inte bara att det är en svensk som är så uppe så långt, men att han är faktiskt i möjligheternas land att nå 50, den här magiska gränsen. Men å andra sidan så skulle jag mer fokusera på att han är egentligen, han är den drivande kraften i Toronto den här säsongen. Ingen snack om det. Matthews, Tavares, Marner, alla de andra som finns där, va? Men Nylander är lite nyckeln. Funkar han i slutspelet kan Toronto gå långt.
Han tangerar Thomas Sandström med den 7:e bästa måltotalen någonsin för en svensk i NHL och har ju chans att bli den andra svensken någonsin efter Marcus Nilsson och Mats Sundin att sluta 2 i NHLs målliga. Han är ju där just nu bakom Leon Draisaitl, och det är 7 mål upp, så det kan bli kämpigt. Men Mario, William Nylander, vad säger du om det han gör den här säsongen?
Jag tycker att han, det som du säger, han driver Toronto. Han har fått mycket beröm för att just göra det också. Det har kommit ut lite videoklipp när han ställer krav på även de största stjärnorna och sådär. Så att, jag tycker att han gör det grymt. Jag har haft förmånen att spela något VM med han också och sett han på nära håll hur pass duktig han är. Och förmodligen offensivt sett en av de världens skickligaste spelare. Så jag tycker det är kul att han får utdelning framförallt på mål i år.
44 mål bakom William Nylander i den svenska målligan hittar vi Fabian Lysell som har fått göra sitt första mål i NHL-karriären. Och Mario, du vet ju hur det här känns. Så beskriv det. Hur är det att få göra sitt första mål i världens bästa liga?
Men det är ju en lättnad att få första överstökat. Sen är det ju ett minne som man kommer komma ihåg hela livet. Så det är kul för Fabian, och jag tror inte att det är hans sista.
Du får väl, får du inte pucken inramad i ett fotografi med fin ram och liten plakett på?
Jo, precis. Det sitter på väggen hemma. Så att,
toaletten eller?
Nej, sitter i mitt videorum. Så att, men den påminns man om ibland, och det är kul.
Det är klassiskt.
Nu för din får man hålla tal också om man gör sitt första mål ännu väl.
Great win, fellas. Corpy, way to keep us in there. Gotta go. First goal in the net.
Whoa!
När var första gången du fick hålla ett tal inför ett nordamerikanskt omklädningsrum, kommer du ihåg det?
Ja, det var väl nog kanske, jag gjorde mål i min tredje match, så det måste ha varit säkert då. Men jag har svaga minnen från det, men det var, jag sa väl något liknande kan jag tro. Jag tror att vi hade en min första säsong hade vi en väldigt dålig streak. Jag tror vi torskade 16 raka matcher med Arizona. Så att det var väl bara att säga vidare till nästa match och försöka vinna. Liksom. Det var, vi hade en tung period där.
En kille som har gjort mål i helgen också och som förmodligen tycker att det var väldigt skönt att göra det målet är Alexander Holt som fick göra sitt fjärde mål för, förlåt, Rasmus Dahlin ska vi prata om. Nej, nu kommer Holt här. Holts fjärde mål för säsongen, första sedan 2 januari. Håkan, fyra mål, det var ju inte vad Vegas hoppades på när de värvade Holts i somras.
Nej, det var det väl inte. Och det, jag tror det är en missräkning för Alexander också som på någon vänster... Det är en sån där make it or break it år för honom det här. Det är dags för kontraktskrivning när som helst. Det är en tuff marknad att vara utpräglad målskytt och inte orka så att säga leva upp till det. Va? För att du har ett, vad ska man säga, säkerhetsnätet att ramla i är inte speciellt stort. Va? Du kan inte gå in och spela center eller defensiv forward. Är du målskytt så är du målskytt, punkt slut.
Mario, du har ju tränat med Holtz här på somrarna lite. Hur ser du på läget han har hamnat i karriären här?
Jag vet ju hur pass noggrann han är och allting sånt här. Sen traden till Vegas hoppades man ju på skulle ge han en riktig boost. Sen vet man att det är tufft att komma in i en ny miljö och allting sånt här. Speciellt han gick tidigt i första rundan. Ofta då brukar man få mycket chanser om det är den klubben som har draftat dig. Så när han blir tradad då kanske man inte får lika många chanser att visa upp vad man ska göra i rätt powerplay-position och sånt där för han till exempel. Men det är bara hoppas att han kommer igen och gör en riktigt bra målmässig säsong. För det är det han ska göra. Jag tycker i alla fall att han är en målskytt.
Det är väldigt specifikt det där alltså. Du kan vara en väldigt skicklig målskytt, utpräglad skicklig målskytt i AHL. Inte riktigt nå upp, utan hamna i det här mitt i mellanläget. Och då är ju liksom frågan, vad gör man då av sin karriär? Ska man fortsätta beta på och försöka komma in i NHL eller ska man ta och flytta hem? Vad gör man?
Ja, det är en tuff fråga. Om jag blickar på mig själv, jag spelade i Europa, var kanske lite mer... offensiv och försökte göra lite snygga finter och sånt där. Men sen när jag försökte ta mig över till Nordamerika så fattade jag ju själv att om jag ska ta en plats i NHL så måste jag ju ändra. Och liksom försökte bli bäst på att spela shutdown. För jag visste att jag kommer inte gå in i tre första kedjorna. Så om jag kan bara vara så bra som möjligt och stänga ner så finns det en plats. Så det beror helt på vad han vill. Om man vill stanna i Nordamerika, om man vill stanna i NHL... så kanske man får försöka jobba på att bli en all-around-spelare eller göra en annan roll ännu bättre om det är nu så att målskyttet inte stämmer.
Men om vi tar Alexander som exempel, för du har ju ändå alltid haft skridskoåkningen med dig. Det kanske inte är Holts största styrka just skridskoåkningen. Tror vi att vi kan se honom i en annan roll i NHL eller måste han hitta den rollen som målskytt om han ska spela i världens bästa liga?
Nej, jag tror att man kan ändra och... Och det är klart att skridskoåkningen är viktig, men det är mycket som man glömmer bort är att vara snabb i tanken. För att jag menar, om du kan vara på rätt ställen och liksom och dessutom vara snabb i tanken när du har puck och vad du ska göra av pucken, så ser många spelare snabbare ut än vad de är. Så att, jag tror definitivt att man kan ändra. Han är fortfarande ung och sådär. Sen så har han sitt skott. Och man ska inte glömma att alla spelare i NHL har på något sätt varit offensiva spelare i sin karriär. Många kommer inte till NHL genom att vara en fjärde lina i juniorligan eller någonting sånt där. Utan de blir draftade för att de har bra nummer i juniorligor eller Europa eller vad det än är. Sen kan man ändras när man kommer över och jag tror inte att det är för sent.
Det är rätt kul att du säger det, för att vi gjorde ju Simon Holmström igår i New York Islanders, så han är ju en typisk sån spelare som kanske var playmaker, som du säger, offensivt, väldigt spuckskicklig allting. Är numera en grovarbetare som går in i första linjen och gör liksom ett tvåvägsjobb och har ju liksom utökat sin, ska vi säga det, portfölj med kunskaper då, så att han är nu användbar på ett helt annat sätt, va? Och det är kanske svårare när du är egentligen draftad och signad som målskytt. Att hitta liksom, möjligheten att göra de andra bitarna så bra så att du blir en allround-spelare.
En spelare som har blivit precis vad han draftades för att vara är Rasmus Dahlin, som har varit otroligt het här efter Four Nations-breaket. Mål och assist mot Florida här om natten till exempel. Rasmus har nu på 25 matcher sedan det landslagsuppehållet 26 poäng, 10 mål. Flest mål av alla backar, näst flest poäng efter Cale Makar. Och det är nästan som man känner att han är lite kanske revanschsugen efter att han fick den där, får vi ändå säga, relativt lilla rollen sett till sin kapacitet under Four Nations, Mario?
Ja, absolut. Han är extremt rolig att titta på och det är kul att det går så pass bra för han. Hur han liksom flyter fram på isen och allting. Så när han får att stämma, då ser hockey lätt ut. Och det är kul. Han kanske, som du säger, är lite revanschsugen, men jag tror också han vill visa resten av laget att de behöver ta kliv här kommande säsonger.
Han har ju lite otur egentligen att han spelar så att säga på sin peak samtidigt som Cale Makar spelar på sin peak, för att det blir liksom, han är snäppet under Makar, va, men han är fortfarande så bra så han skulle ju liksom vara en stjärnback i NHL och hålla nästan samma status som Hedman, Karlsson, de andra svenska backarna som har förlorat upp i Norris diskussioner.
Kanske får vi se honom här i Stockholm också under våren. Jag hade lite kontakt med Rasmus häromdagen. Han sa att han måste invänta läkarundersökningarna innan det kommer ett besked om VM-spel. Han börjar bli lite veteran nu, så nu är det inte bara att säga ja. Nu ska kroppen kännas rätt också. Han har gjort sina säsonger. En kille där kroppen till allas vår glädje verkar kännas bra är Gabriel Landeskog, som ju gjorde sina comeback-matcher i helgen med Colorado Eagles, 2 stycken. Det blev mål och assist, och det är ju häftigt att se också hyllningarna från Eagles fansen här, alltså laget, bara för Gabriel att ta sig tillbaks. Vi pratade över 1000 dagar utan match, knäproblem och allt så här. Mario, du kan ju till viss del i alla fall relatera. Vad säger du om den mentala bedriften han har gjort?
Extremt bra gjort, och jag vet, som du säger själv, jag har också gjort operationer, inte varit i närheten av så lång rehab som han, men det är tufft mentalt, och första dagarna på rehaben, då är man lite taggad, men sen är det några månader där i mitten där det är väldigt jobbigt, och jag kan bara tänka mig för Gabriel, över 1000 dagar liksom, så att det är extremt bra gjort att kunna ta sig tillbaks. Och förhoppningsvis får vi se han i Stanley Cup-slutspelet, och det ska bli väldigt intressant.
Jag ser ju målet där också, det är typiskt Kalle Rosén som skjuter slagga och Landeskog som står framför mål i duell med Robert Hägg, en riktig svensk sekvens i AHL.
Mjukstart.
Ja. Vad tror du, Håkan, vad kan han göra i slutspelet?
Ja, det är en stor fråga fortfarande, tycker jag, som man inte ska gå händelserna förväg på lite, men jag tycker det man väldigt tydligt kan se då med det här resultatet efter allt det arbetet, det är ju att det som han alltid har beskrivit som en karaktärsspelare, det är ingen som egentligen kan säga att han är bäst på skridskoåkning, klubbteknik eller någonting, utan en karaktärsspelare, och det är liksom, det inbrämmar ju någonting som egentligen är svårt att beskriva, men man ser att han har någonting extra, och det tycker jag det visas ju här. Jobbar som du säger 1000 dagar för att få en comeback, va, då vill du verkligen tillbaks, men du har också den här märgen att du ska liksom tillbaks genom eld och vatten, och det har han faktiskt, att orka gå det är nästan bara det liksom, chapeau.
Den karaktären du säger, den är svår att beskriva, det är den, men vi tog hjälp av en av hans närmsta vänner, Detroitbacken Erik Gustafsson, som ska då försöka beskriva Gabbes pannben som har tagit honom tillbaka.
Satt faktiskt igår kväll och kollade, inte ofta jag sitter och kollar på AL-matcher. Men igår satt jag och hittade en livesändning på mobilen och fick se en spelare för första gången, som du sa, det var väldigt många dagar sedan. Nej, men det var otroligt kul. Det liksom, jag bryter foten nu, eller less nu efter 3,5 veckor, bara för att köra fys och gå i reben och allting, och bara lite, få en liten touch av vad han har gått igenom i dessa 3 år. Och se han har krigat varje dag. Man har ju pratat med honom när han har varit så less och bara jobba vidare. Och sen få se han nu ute på isen. Man blev otroligt glad när man såg det. Pratade med honom efter också. Han sa, fan, man har glömt hur jobbigt det är att spela ishockey. Han sa, en pingislunger. Men det var otroligt kul att se. Jag gjorde det bra tycker jag. Såg fin ut på skridskåkning och allting, så kul att se att han är tillbaka.
Erik Gustafsson som såklart är väldigt glad att se sin gode vän tillbaka. Och Mario, det där är intressant. Jag menar, som du var inne på själv, du har haft knäskadan. Det blev väldigt publikt och offentligt när det, till exempel din tid i Luleå, när det inte blev som du hoppades. När man har en sån tid, vilka lutar man sig mot? Hur många kan man ta in i sin inre cirkel som bollplank och stöd här?
Ja, alltså det är väl sina närmaste såklart. Men sen så, de är extremt duktiga på det i Nordamerika att se till att man får rätt hjälp. Det vet jag sen tidigare. Jag var i Arizona, var i Chikrin och några till som hade knäskador. Och det är inte alltid man har motivationen att ta sig till rehaben när det är liksom 8 månader bort. Eller man tar sig dit men man kanske inte är helt påslagen. Men de är väldigt duktiga och liksom, ibland känns det nästan som att man knappt behöver knyta sina egna skor. De ser till så att man tar sig dit man ska. De berättar vad man ska göra härnäst och sådana saker. Och där tror jag att vi är lite efter i Europa på just den biten inom lagen. Att se till att spelare får rätt sorts rehab och behandling vid allvarliga skador.
Gabriel själv mötte media efter matcherna i helgen, och det vill vi såklart höra.
All right, Gabe, you've put a lot of time and work into getting back to this moment. Describe the emotion of getting back into a game tonight.
Yeah, obviously some nerves, you know. I was trying to figure out what the on-ice warm-up looks like. I barely remember what my routine used to be, but it took some time to get my legs under me, and obviously thank you all for coming. Thanks for the support. It means a lot. Thank you.
And you play the full 60, getting in on special teams. How does the body feel?
Body feels great. Yeah, I was telling some of the guys on the bench, my body, my knee feels great. Just tired. So I got to work on that, but it'll get better as we go here. Get my legs under me.
Mine see the wall. That was a good game, but this goes to my Swedish warrior.
Yeah, boys. I don't really know what to say. I didn't know what to expect coming up here. I didn't really have many goals. I was asked out there what my goal was with the first game. I didn't really have much. Just go out there and enjoy it. And you guys made it easy to go out there and enjoy it. You guys have a special group in here. Thank you for welcoming me with open arms. Obviously, it's been a long road for me, but this isn't about me. This is just about what a community and what a lot of people can do. And I've felt the support from all over the place for years. Once again, thank you for making this a very special night.
Gabriel Landeskog tillbaka i spel i AHL, och allt pekar ju på att vi nu får se honom i NHL i slutspelet. Fantastiskt kittlande att följa det. Men det har ju såklart varit en oviss tid för Gabriel under de här åren, vad som händer med framtiden. Och det leder oss över till dig, Mario. För nu ska vi prata lite om dig. Och först och främst, du har ju spelat med Tappara nu senast här. Står inte med ett kontrakt, så vad händer i livet just nu?
Ja, just nu så är jag väl i steget där jag inte riktigt vet vad som händer. Jag har förberett mig under en tid på att det kanske inte blir någon mer hockey. Men vem vet, jag älskar hockey och vi får se. Men jag har min familj här hemma i Stockholm och känner väl i alla fall att jag vill flytta hem hit till Stockholm. Men jag tar det som det kommer lite grann och kommer såklart hålla mig i form ändå. Blir det inget så får vi se, och blir det något så blir det
får
kul
vi se.
Också. Ja, exakt. Då blir det roligt också. Men
hur känns kroppen?
Jo, alltså kroppen känns väl okej. Men sen är den ju, jag har ändå gjort 3 operationer nu på 3 år. Så jag har inte haft, de 3 senaste säsongerna har jag inte haft någon riktigt bra försäsong där jag har kunnat träna på och liksom komma i shape of my life. Utan det har varit mer att komma tillbaks till en hygglig standard och form. Så det har väl varit lite jobbigt att inte kunna förbereda mig på säsongerna som så pass bra som man vill egentligen. Så att, Men kroppen känns bra efter förutsättningarna.
Får jag fråga en sak? Alltså, när man står i det här läget, vågskålarna kommer, det är civil karriär. När måste man ta ett beslut? För det, du säger det liksom, alltså, du måste ju faktiskt förbereda dig som om att du ska spela. Men är det så att du inte ska, så måste du också samtidigt förbereda dig för att jag inte ska spela, och vad ska jag göra då? Hur liksom, dygnet har bara 24 timmar, hur gör man?
Ja, nej, det är väl tufft, men det är, som jag sa innan, tidigare somrar så har jag just nu suttit med benet rakt i soffan, bara inte kunnat gjort någonting, så jag är ändå i en bättre förutsättning än vad jag varit tidigare, så att det, jag går och tränar som vanligt och sådär, och liksom älskar, hittar jag en ledig istid och älskar att vara med grillarna och träna lite skott eller teknik eller något sånt där, så vi får se vad det blir, men som sagt, jag har förberett mig de senaste säsongerna på att snart kommer jag till det läget där det kanske är slut, vilket är tråkigt, men jag kan ändå titta tillbaka på min karriär och ha upplevt mycket och så att det känns ändå som att det är...
Ursäkta att jag bryter, ja, bryter ja, körschemat.
Nej, det behöver inte
alltså,
göra, men...
Alltså när man då börjar känna, som du säger och beskriver det här, har du som sagt någon civil utbildning på sidan om? Har du börjat på den delen? Jag vet många NHL-proffs går i summer schools till exempel för att hitta någon väg ifall att det inte blir någon fortsättning.
Nej, ingen så specifik riktning, utan jag vet väl själv, jag är en hockeynörd liksom. Jag älskar hockey och så, jag har märkt på senare år så har jag jag tyckte det har varit väldigt kul att snacka med yngre spelare och försöka guida dem och lite grann sådana saker, så att det är definitivt något som jag skulle kunna jobba med, utveckla spelare på sidan om som personlig coach och sådana saker. Samma sak, jag gillar att analysera och snacka mycket hockey och titta väldigt mycket hockey, så eventuellt sitta och analysera något scoutingjobb kanske, jag vet inte. Jag, som sagt, jag har inte 100% kommit dit där jag måste välja, men jag har börjat förbereda mig för det och liksom, så vi får se vart det leder, men 100% inom hockeyn kommer jag vara. Det är för att jag är en hockeynörd.
Men Håkan, jag trodde ju nu att du skulle komma med den här följdfrågan som jag satt och väntade på från dig. För att när du säger att ja, men Stockholm är basen, men du har inte bestämt dig om du inte ska spela. Då är ju den naturliga följdfrågan här. Skulle du spela för någon annan klubb här i stan förutom Djurgården?
Jag förstår varför att jag ställer den frågan, för den är ju dum, det är bara en dum fråga.
Ja, nej, det blir tufft. Jag håller ju på Djurgården och har Djurgården varmt om hjärtat, så... Men vi får se, de har bra lag och de har mycket unga bra spelare och sådär också, så att det är väl klart att det är Djurgården som ligger varmast om hjärtat och så det är en tuff fråga. Jag skulle inte kunna spela för något annat lag. Ja.
Men är det liksom den möjligheten som du kanske håller öppen då? För det känns som att du ändå är ganska långt gången i tanken att det kanske är dags för nästa steg, men... Om man då pratar om att fortsätta karriären.
Absolut. Ja, vi får väl se vad som händer med Djurgården först och främst. Jag menar, de är i en final nu och de vill ta sig upp till SHL. Och de, som jag sa, de är unga spelare och som är väldigt skickliga och sådär. Och liksom de kanske vill bygga yngre. De kanske, alltså, så att, det är svårt att säga. Jag har inte pratat med dem överhuvudtaget.
De kan inte bygga äldre.
Nej. Exakt. Du skulle ju föryngra om du kunde.
Ja, exakt. Ja.
Men Maron, vi pratar om karriären då, och liksom när du är i det här vägskälet. Har du reflekterat någonting? Sett tillbaks på din egen karriär?
Ja, men det har jag gjort. Och det är klart att... om jag fick välja när jag satt där som junior, så är det klart att man hade sett sig själv spela NHL hela sin karriär. Men jag ändå har fått uppleva mycket och fått erfarenhet av att bo på många olika ställen och sett många fina städer och fått chans att spela NHL, fått chans att spela VM och sådana saker är stora. Sen så önskar jag såklart att jag blev kvar i NHL. Det är allas mål, men jag ser tillbaka ändå med stolthet och har gjort mycket roligt under min karriär.
Vad är höjdpunkten?
Höjdpunkten är faktiskt spela VM ihop med min bror. Det var stort för oss båda i och med att det skiljer så många år mellan oss. Liksom, när han var liten Knodd så liksom hade jag redan börjat spela juniorhockey, så att vi visste att det kan, visst kan det hända, men det kändes så långt bort, och sen när det väl hände så var det verkligen coolt för oss båda, och det är nog höjdpunkten. Sen såklart NHL-mål och ta sig in i NHL, det är också stora saker. Det finns många, men det är just den att spela med Adrian i ett VM som jag rankar högst.
Håkan, när Mario sitter i det här läget, det är intressant, för du säger någon gång nu och då när vi jobbar att jag tänker fortfarande som en lirare, liksom, att du inte har släppt det tankesättet, den identiteten. Hur svårt är det att vara i det läget där Mario är när den dörren för nästa steg öppnas?
Jag tror definitivt att den ska man behålla hela tiden. För det är de vi är. Vi är ishockeyspelare. Det är liksom vår arbetstitel. Va? Sen så inom hockeyn i dagens läge så finns det ett enormt flöde av positioner. Förr i världen så var det ju de killarna som lade. Antingen så var du assisterande tränare. Du var sportchef, började utvecklas. Vart materialförvaltare, va? I dagens läge så anställer ju då klubbar oftast tekniker, IT-tekniker, statistiker, ekonomer och sånt. Det är så de bygger organisationen nu. Ofta är de idrottsliga positionerna ofta fyllda av folk. Vilket gör att ska du sluta en karriär nu så blir det oftast då så att du får gå in på agenterit, du får gå in som spelarutvecklare. Du får hitta en position så att säga, där du kvalificerar in för att komma in i en klubb också. Vilket gör det svårt. Men du måste fortfarande ha kvar den här hockeymentaliteten som spelare. För det till sist och syvende så är det den typen som man måste hela tiden utveckla och leva som för att kunna var så att säga sitt bästa kapacitet i den här. Även om du sitter på ett kontor eller om du står i en materialarbod eller om du tränar på isen, så måste du tänka som en hockeyspelare för att göra dina hockeyspelare bättre.
Mario, du var inne på saker du upplevt och tänkte att vi skulle ta tillfället i akt och uppmärksamma några av de bästa spelarna i världen som är i det här skiktet under de allra bästa, de som vinner Hart Trophies och poängligor och sånt där. För jag minns för ett par år sedan så pratade vi om när du var lagkompis med Kirill Kaprizov i KL, och jag tror att du använde ordet Bieber-hype kring Kaprizov. Den här killen är ju någon som är en fantastisk spelare i ett lag som är lite anonymt. Om jag säger Kirill Kaprizov, vad säger du då?
Jag säger precis som det där målet du precis visade. Han är alltså som kontroll på pucken, även när den inte kommer rätt till han. Det är där han är som bäst. Alltså man kunde slå passningar till han som inte ens var i närheten, men han på något sätt får med sig dem ändå. Och det är där han är som bäst, tycker jag. Han är stark på pucken och liksom, men just det här med att kunna kontrollera dåliga passningar och skjuta på fladdriga passningar och sådana saker, där tycker jag han är extremt bra. Och för oss, när jag spelade med han i KL, så dök han upp när det behövdes som mest. Om vi behövde ett mål i slutet av en match, då var det han som gjorde det flesta gångerna. Så att nej, det skulle varit intressant att se han i ett bättre lag i NHL, men vem vet, Minnesota om några år kanske tar några steg. Men extremt bra spelare, som du säger, precis under de allra bästa. Och jag är inte förvånad, för när jag såg han som yngre, liksom, jag såg hur mycket hockey han hade i sig, och det där är en sån spelare som bara har det. Det är väl, du kan lära ut, men det är väldigt svårt att lära ut just det han gör.
Men Håkan, om vi pratar om bästa i världen, vi har ju ett gäng killar som dominerar nu, som har vunnit poängliga Hart Trophies. Jag tänker på McDavid såklart, McKinnon, Kucherov, Matthews och Dreisaitl. Vem är bäst i skiktet under av den här generationen? Är Kaprizov där och hugger på den?
Ja, det tycker jag. Och han, som du säger, jag tror att han kanske inte är starten i sin karriär, men jag undrar om han har nått sin peaken verkligen. Jag har ju en förkärlek för Braden Point, som jag tycker definitivt det är så att säga, en som hamnar lite under där bara för att han spelar med Kucherov och Hedman till exempel och har varit Stamkos i det. Det är ju en sån spelare, va? Alltså de här Bennett till exempel nu som är kanske mer specifik målgörare och lite sånt där. Och de har ju ett par stycken där. Barkov är också där och snurrar lite nu i ett lag som är väldigt bra. Så att det finns egentligen, när du börjar särskåda de här olika lagen som är då, framförallt slutspelslag självklart, där har du många sådana spelare som egentligen kanske inte riktigt får den här credden för att miljön, eller rätt sagt tredje och fjärde femman, inte är så bra så att de orkar som lag vara högre upp i och komma till en semifinal, final i Stanley Cup till exempel.
Point är ett intressant namn. Man kan ju slänga ut en sån som Jack Hughes till exempel, som jag har haft lite skadeproblem och inte riktigt fått visa. Jack Eichel gör en jättefin säsong i Vegas nu också. Mario, om du skulle plocka lite namn där i skiktet under, är det Kaprizov eller har du någon annan som är med där?
Alltså, jag tänker bland annat på Panarin också. Extremt bra spelare. Också en spelare som får hockey att se väldigt lätt ut. William Nylander. Det finns många spelare. Det beror på vart man drar gränsen. Men också Marner. Det finns extremt många. Men som du sa, jag gillar Point också. Extremt rolig spelare att titta på. Bra fart. Tycker jobbar bra åt båda håll. Och...
Ja, liksom, han är, samtidigt som han är liksom en stjärnspelare. Jag tror han har gjort det på 40 år också, va?
Ja.
Så är han jäkligt lojal. Han liksom alltid inne, tar teckningarna, gör skitjobbet. Verkar inte bry sig att coacher av den som får alla strålkastare på sig. Utan han kör. Han lirar, det är mitt jobb.
Ja, han lever lite i sin egen värld, Braden Point. Om vi ska ligga kvar på temat med killar som kanske inte får så mycket rampljus som de borde, så ska vi faktiskt in på din bror Adrian. Nu ska du få göra en helt opartisk analys här. Nej, men alltså, jag kollade upp det här. Liksom Adrian, han har... Det är bara, de senaste tre säsongerna är det bara William Nylander som gör fler mål av svenskarna. Han är där uppe i år igen, en ny 30-målssäsong. Väldigt bra slutspelssiffror han har haft de senaste tre åren, även fast de inte orkar förbi Edmonton. Så Håkan, du får väl börja då? Adrian Kempe, om vi pratar om bästa svenskarna just nu, forwards kanske. Hur högt kollar du med? Är han topp 5?
Ja, det tycker jag. Och framförallt om du tittar på, som jag anser han var, en tvåvägsforward. För han har ett väldigt djup i sitt spel. Han är lång. Han kan vara nere i egen zon, hämta pucken, ta upp den. Spelar ofta då med Kopitar och får tillbaka den eller liknande. Så har han den talangen, eller den skickligheten. Han är också väldigt skicklig i powerplay. Han har ett bra skott. Han skjuter avigt i många fall. Kommer på sin kant och har ett bra direktskott. Så han har alla de här små delarna i sitt spel som gör att han egentligen, han kan leva på så mycket. En dag som han inte är kanske fräsch i bena, så har han ändå någonting annat som han tillför laget. Och därför tycker jag att han och Filip Forsberg, jag tycker Filip Forsberg är motsvarigheten fast på vänsterkanten med högerfattning då, som egentligen Adrian är här.
Ja, kolla lite siffror här. Han nosar på 1,5 minuter per match i boxplay. 8 i tacklingar av svenska forward. Så det är mer än bara de här målen också. Mario, Adrian har ju haft egentligen ett jättekliv i karriären. Han låg ju där runt 30-40 poäng de första säsongerna. Sen smalde bara till och så blev han en 35-ish målskytt som han har varit de senaste 4 säsongerna. Vad hände?
I början av... Han var ju där i AHL några säsonger och liksom de ville försöka få honom att spela center. Han var ju... Tidigare i sin karriär var han mer av en playmaker och liksom gillade att hålla pucken länge och titta upp och hitta sina medspelare. Sen när han kom över till Nordamerika så ville de ha honom som center. Som en, kan tänka mig en ny Kopitar. När Kopitar lägger av så ville de slussa in honom som center och... Sina första NHL-säsonger var han ju center också tills de satt ihop han med Kopitar och flyttade ut han på en vinge. Det var då han började ta steg och då ändrade han till att bli mer en sniper liksom, och en powerforward. Det är han ju nu med bra skott. Liksom. Som du säger, han spelar fysiskt och liksom, han har bra tyngd och liksom är dominant i sitt spel. Men det var just när de satt ihop han med Kopitar som de verkligen hittade bra kemi och vi borde ha nämnt Kopitar innan också som en av de bästa spelarna för att jag tycker att han även med sin ålder är en av NHLs bästa centrar och liksom han har så bra spelsinne och hittar så bra passningar och det är nog väldigt uppskattad av Adrian att spela med en sån center.
Där har du någonting som jag tror är underskattat. Att få en välsignelse av en storspelare som Kopitar som inser att hans karriär förlängs av om jag får spela med Adrian i det här fallet. Då. För att vi kompletterar varandra, vi avlöser varandra i många situationer. Och får du den då egentligen, som egentligen Zibanejad Kreider har haft den relationen skulle jag vilja säga. Elias söker väl den på något vänster i Vancouver och har lite svårt att hitta. Så att jag tror att det är underskattat att få den välsignelsen och hitta den typen av, ska vi säga, radarpartner då.
Men ska vi prata lite om Elias när du tar upp honom, Håkan? Ja, det är väl passande i och med att du hade ju Rick Tocchet under dina 2 år i Arizona som nu är tränare i Vancouver och det har ju varit väldigt tungt för Elias. Vi kan ta siffrorna, jag kollar faktiskt upp det. Sen han skrev det här kontraktet 2 mars förra våren som alltså är NHLs femte största. Då har han 59 poäng på 84 matcher. delad 143 NHL under det tidsspannet med till exempel Fabian Zetterlund. Så det är inte de siffrorna man associerar med det kontraktet.
Poäng per dollar, har du den också?
Nej, det är nog inte så som de hade hoppats. Och så hade vi ett slutspel där det bara blev ett mål på 13 matcher. Och, ja, alla vet att det inte har blivit vad de hoppades på när han skrev kontraktet. Jag undrar, Mario, du som haft tocket, hur tror du att han jobbar med en superstjärna som Elias som inte får ut det han har i sig?
Jag tror han jobbar väldigt mycket. Jag minns Tocket var väldigt noga med att jobba individuellt med spelare. Han var ute långt innan isträningen började och stannade efter och pratade mycket med spelare. Vi hade Dylan Strome då, som hade gått som tvåa i draften, och jag minns hur mycket de jobbade ihop och liksom, och Tocket, han ställer höga krav och jag tror att de jobbar mycket ihop och jag tror att de försöker att funka. Men ibland så tror jag också att det måste vara en balans där, för man vill inte komma in för mycket i skallen hos en spelare. Det vet jag själv hur det kan vara ibland. Man övertänker situationer och så. Och sen så är det klart att det blir mycket press på en när man signar ett så stort kontrakt, och det har varit mycket skriverier med det här med JT Miller och allting sånt. Och när han blir borttradad så kommer ytterligare press, för då är det så här, ja, nu är han borta så nu måste jag verkligen steppa upp, och då kanske inte haft den sinnesron som han vill ha, och det tror jag spelar stor roll att ha en skön sinnesro och du kan spela avslappnat.
Det som jag tycker har varit mest oroande, det är liksom allt prat man har hört runt omkring, och det kan vara rykten, men ofta brukar de här ryktena komma utifrån någon liten typ av sanning. Det är ju liksom att den fysiska starten på Elias, jobbet när han kom in i starten på den här säsongen, kanske inte var det de hade förväntat sig av en spelare som hade fått det kontraktet, och tester och liknande saker visade inte på att det var en rätt utveckling då på det viset, va? Och när man börjar där och sen kanske inte orkar få skador och hela paketet, så då liksom, då blir synen på dig som oseriös, eller rättare sagt att du inte tar saken på allvar, lite stor. Och där känner jag att det kan vara någon liten skimär, så att säga, från ledningen och ner till Elias då, som har ställt till det lite för honom. Och sen då JT Miller, som har kanske den andra ytterligheten i det här fallet då, som är lite övergävlig mot sig själv och andra i laget också, va? Kravställande.
Ja, Mario, du var inne på det här för din egen resa, att de senaste 3 åren har du inte kunnat träna ordentligt med knät och allt det där och inte fått en bra sommar. Och det är också värt att nämna i sammanhanget, och viktigt att nämna att Elias har ju haft knäproblem också som kan ha påverkat sommarträningen. Exakt. Och de här testresultaten. Och det jag undrar är, Elias Pettersson, de har ju stängt ner honom nu, han kommer inte spela mer i den här grundserien. Vi vet inte hur allvarlig skada det är, men givet att han inte kunnat bygga upp sig, borde Elias Pettersson spela VM?
Nej.
Eller borde han träna?
Jag tycker att han ska, det är klart man vill se han, men du vet, han med det kontraktet han har, förberedelse för nästa säsong, nollställa, försöka hitta en bra känsla, komma tillbaka och vara en ny spelare, för vi alla vet vilken sorts spelare han är. Han är också en spelare som fokus ser väldigt lätt ut och liksom, men som vi snackade tidigare, han kanske skulle behövt en radarpartner, för många av de bästa de kommer i par, alltså. Ja. det är två spelare.
Men en annan sak också, då ska jag har ju alltid varit en jag har ju förkärlek för hockey-VM, och jag hävdar att hockey-VM, nivån på ett hockey-VM, även om jag möter lag som Ungern, Norge, Danmark, allting, så är standarden på spelare individuellt rätt hög. Ska man som halvskadad, lite sämre karriär, tillför man något i ett VM-lag då?
Ja, alltså jag tror att Elias hade tillfört. Han är en sån spelare. Han är så skicklig, så att hade han kommit till VM, då hade han varit en av de absolut bästa. Sen så kanske det finns spelare precis under som inte kanske hade tillfört lika mycket. Då kanske det hade varit bättre att ta en spelare från SHL som har varit extremt bra. Men jag tror att Elias hade tillfört. Sen vet inte jag hur hans form är, så jag ska inte säga någonting. Men är han helt frisk, så det är klart man tycker att han ska komma. Men har han någon sorts skavank, så tycker jag att han borde börja förbereda sig redan nu på nästa säsong.
Ja, vi får se. Motargumentet kan ju vara att det är en möjlighet att hitta lite glädjen i hockeyn igen om man får komma i en annan miljö. Men inget besked om Elias Pettersson än. Vi hörde ju Erik Gustafsson Pratade om Gabriel Landeskog tidigare. Hans Detroit är nu eliminerade för slutspel och där kan det bli många intressanta VM-namn. Kanske Erik själv, Lucas Raymond står såklart ut där. Men Erik har ju också haft en spännande resa. Han har tangerat Anders Erikssons svenska NHL-rekord med 8 klubbar. Totala rekordet har Mike Sillinger med 12.
Den grabben kan packa på flyttkartonger.
Det kan han. Och vi har snackat lite med Erik om det. Och det faktum att han bara är ett enda lag ifrån att ha spelat för samtliga Original Six-klubbar.
Man vet ju nästan nu, efter några år här borta, så vet man ju liksom hur vissa lag spelar. Och allting sånt, och man vet vilka gubbarna är och allting sånt. Men jag är väl öppen framåt, kille av mig, så komma in i laget och sånt har varit väldigt bra. Sen är det alltid, har ju haft väldigt förmågan att komma in i bra lag också, med bra killar och allting sånt. Så det har varit ganska lätt och väldigt enkelt och så, men det är väldigt lätt för mig att komma över. Jag har ju alltid gubbarna. Jag kommer in i arenan och rinken och allting sånt.
Hur lång tid tar det liksom att lära sig dynamiken i gruppen och liksom personligheterna? Jag tänker vem som är ledaren av spelarna, vem som skämtar mest, vem man inte ska störa, vem av coacherna man kan prata med och sådär.
Där tar det väl lite längre tid kanske. Nu har vi ju barn som börjar skolan väldigt tidigt, så vi kommer ju över ganska relativt tidigt på säsongen i alla fall. Vi brukar vara här en och en halv månad tidigare än när training campen börjar, så jag hinner ju träffa alla och allting sånt. Och då får man lite känsla av hur det är i omklädningsrummet och allting sånt. Men man tar upp det där ganska snabbt, vem som är joken i rummet och allting, så vilka som är mer liksom vi var för sig själva innan träningar, innan matcher och allting sånt. Så
har du koll på att du delade svenska NHL-rekordet för flest klubbar?
Nej, det hade jag inte. Jag tror jag var ensam, men jag hade inte, det visste jag inte. Vem har vi mer?
Du får fråga materialerna som var med ett tag om de minns Anders Ante Eriksson som var med 98 av Stanley Cup med Detroit.
Jaha, okej.
Okay. Jajamän.
Det här,
ni två delar rekordet, så du behöver en till.
Ja, jag sa det. Jag har sagt det till morsan, farsan och frugan, alla polarna också, att jag, innan jag åker hem, då ska jag signa en dag med bättre Boston, så jag har alla.
Erik Gustafsson som alltså bara har Boston Bruins kvar om man ska beta av alla Original Six-klubbar. Och det har ju bara hänt en gång tidigare. Vic Flynn som hade en karriär mellan 1942 och 1954 lirade för alla de här sex klubbarna. Då hockeyn såg ut på det här sättet.
Och då fanns det bara sex klubbar, väl?
Ja, precis. Då fanns det bara sex klubbar. Och han spelade bara en match för Rangers, 3 för Detroit och 2 för Montreal. Så det var inte med största möjliga marginal. Men det är rätt sjukt när vi ser de här bilderna. Jag vet inte vad det är på isen där.
Ja, det är väl att de inte har lagt kalk under. Va? Ja. Du lägger alltid kalk under för att isen ska bli vit.
Erik, eller vad säger Håkan, nu avslöjar du liksom att du har varit med så länge att du minns hur du
funkar. Så svartvitt, ja, jag har varit med på svartvitt tid.
Men Erik, ska vi säga, som vi var inne på, att det är rätt sjukt, Mario, när man ser hur länge sedan det var att det där hände, och det har bara hänt en gång, att han faktiskt har möjlighet att beta av alla sex. Det vore något, va?
Ja, det vore väldigt coolt. Jag tycker han ska försöka gå för det, men ja, vi får se.
Vi pratade lite om det här med att flytta, och du har ju varit runt ganska mycket i din karriär, olika klubbar, olika ligor, och när Erik pratade om det här med liksom anpassningen både utanför isen med familjen, men också att komma in i gruppen i omklädningsrummet, hur har det varit för dig?
Både och, det är ju det är lite tufft i början att komma in, det beror helt på hur man är som person, tror jag. Om man tar stor plats eller om man är lite försiktig och sådär. Men det går relativt snabbt. Man har alltid spelat med någon tidigare som man kan ta hjälp av lite i början, hur det funkar och gå ut och äta lunch med och liksom, då följer andra med. Så man kommer in i det rätt snabbt, så det är inget problem. Sen så tror jag att problemet för några spelare kan vara att våga ta plats på isen. För man kommer till ett nytt lag så är det ofta lite hierarki och det är några spelare som tar större plats. Och ska man komma som ny så vill man vara lite försiktig för att inte folk ska tycka att man tar för stor plats direkt. Det har jag också märkt på spelare som kommer in och tar jättestor plats direkt och så blir det lite knasigt och sådär. Så att det får vara en bra balans där. Men jag har inte haft några problem att komma in i nya lag. Jag tycker att det har varit en erfarenhet och ganska roligt.
Håkan, du är lite motfull där. Du hade det bra där du var. Men hur har det varit från den sidan när man är en av dem som är liksom stommen i laget och det kommer in nya killar, de här bitarna som Mario pratar om, hur man inte tar för mycket plats i början, den dynamiken från gruppen som är där på plats?
Det blir ju väldigt vad ska man kalla det, det blir liksom lite gruppdynamik själva, och är det så att det kommer in någon som egentligen tar lite för stora kliv, som kanske inte, som har lite för stora skor men inte har riktigt fotstorleken i skorna, då i alla fall från min erfarenhet, då säger man bara till. Och är det så att du har en stark grupp då, av spelare i en klubb, vilket jag har varit med om att ha haft, då blir det väldigt enkelt att liksom tala om för den spelaren eventuellt att det är bättre liksom att du börjar nerifrån och klättrar uppåt istället för att tro att du ska kliva in på översta våningen redan. Va? Och sen ramlar du egentligen våning för våning ner i laget. Det är ingen bra position att ha, utan kom in längst ner, jobbar uppåt, var lite ödmjuk i situationen. Sen har jag har ju bott utomlands, även om Norge är nära så är det utomlands, och det är en helt annan samhällskultur och liknande saker. Och det tror jag också är väldigt viktigt, om man hittar en spelare så ska man flytta från olika länder till länder. Alltså spelaren i sig klarar sig rätt bra, för då har du en van miljö i ett omklädningsrum, en is som du känner som arbetsplatsen. Det är inte ett problem, utan det är ju liksom allting runt omkring, och framförallt om du har familj och barn så avlastar du ju spelaren oerhört mycket ansvar om du kan så att säga hjälpa familjen in med till exempel dagisplatser och arbete för en ensamstående tjej, för att hon kommer in i samhällsliv, för killen är ju borta väldigt mycket. Så att det är väldigt många mer aspekter i att hämta en spelare än att bara hitta en högerforward som är högerskytt som har ett bra skott. Utan du måste också tänka lite mer som talangscout, klubbledare, värvare, scout, vad du än har för position. När du letar efter en spelare så du vet att du kan inte köpa det är inte att köpa en begagnad bil. Det är lite mer där. Det här är kött och blod.
Men Mario, du har blivit en handfull klubbar här hemma i Sverige, men du har hunnit med både Kanada och USA, Ryssland, Belarus, Schweiz, Finland. Liksom. Rent kulturellt, vilken plats har liksom varit den största upplevelsen?
Ja, svår fråga. Vi trivs väldigt bra i USA, i Scottsdale. Varmt väder, bra klimat, det är alltid skönt. Sen trivdes vi faktiskt bra i Moskva också. Där fick vi bra hjälp med internationella förskolor och sådär. Och hjälpte oss att hitta boende i sån gated community och sånt. Så där trivdes vi också bra. Men annars så, förra säsongen var en kort sväng i Lugano. Extremt fin stad. Det var väl kanske inte strukturen på hockeyn det bästa, men det var skönt att bo där och liksom också bra väder och bra mat, bra restauranger. Så jag tror mycket sånt spelar in också på många spelare. Kanske inte alla, men jag vill i alla fall kunna bo bra där jag har varit. Men vi trivdes väldigt bra i Arizona, så jag skulle säga att det är det bästa.
Men du lirade juniorhockey i St. John's, och det är ju väldigt avlägset även för att vara Kanada. Att liksom lämna Sverige och hamna in i, jag ska inte säga avkrok, men så långt bort du kan komma i Kanada i princip. Hur var det?
Ja, det var speciellt. Och speciellt att komma över som 17-åring och liksom inte vara jättebra på engelska och så komma till Newfoundland där de knappt pratar engelska. De pratar ju någon slags halvt irländska, så det var ju liksom den engelskan jag lärde mig. Det var ett speciellt ställe, men det var ett coolt ställe, och jag hade två väldigt bra år där och fick vänner för livet, så att jag har bara bra minnen från Newfoundland.
Håkan, du var inne lite på den här mänskliga fasen av flytten och sånt där tidigare. Vad tror du är svårast? Är det omställningen på isen utanför? Vad är liksom...
Jag tror att det är tre saker som styr helt och hållet. Ett är språket. kan du inte göra det förstådd, förstår du inte vad de säger allting, så då är det nästan, alltså då ligger du redan i bakvattnet, va. Två är en att egentligen acceptera vad man är för typ av spelare. Vad kommer du till för klubb? Ska du rädda dem? Ska du bidra med i andra femman? Alltså, veta sin roll, sin position i det hela, va. Och sen är det tredje och kanske det mest avgörande, det är kemin med tränaren, coachen. Kommer in, har en positiv dialog, känner att coachen vet vem du är, för det är inte alltid säkert i alla lägen att du vet vem det är, och sätter dig in i en roll som passar dig och allting, så att säga. För att går det bra på isen som hockeyspelare, då kommer det andra också lösa sig. Men är det så att det börjar redan där, ja, då kommer det andra problemen bara bli större och större. Så att jag tror att det är den första grejen. Kemin med coachen, vet vilken typ av spelare du är, vad du ska göra på isen, sätt dig på rätt position.
På tal om kemin med coachen, när du har fått spela under ett antal tränare inom din karriär, vem står ut när vi pratar om de här sakerna som Håkan nämner för dig?
Ja, alltså jag tyckte verkligen om Rick Tocchet, men jag hade, även i AHL hade jag Mike Van Ryn, han som är assisterande i Toronto Maple Leafs. Han tyckte jag var extremt bra, och precis som du säger, jag visste redan när jag kom ner till AHL att du ska vara våran nummer ett spelare och så. Om man får veta den rollen så växer man, för då får man, jag tror att många spelare behöver känna att de ska ta ansvar för att kunna ta ansvar. Så jag tror att det är extremt viktigt som du sa, att just känna från coachen att, och coachen vet vilken sorts spelare du är. Så att jag har ju varit med om i Europa kanske mer man har värvat in en spelare, så känns det som att tränaren inte riktigt vet vart han ska vara, och sen så till slut så går det några månader, sen är han ut ur laget och flyttar tillbaks till Tjeckien, Finland eller vad det nu kan vara. Så att det är faktiskt extremt viktigt, och språket visst, men som jag sa, jag har varit i Ryssland, och tidigt i min karriär när jag var i Ryssland, då var ingen engelska överhuvudtaget där, så att det var jobbigt, men man kan få det att funka ändå genom att ha andra spelare som kan språket. Och ibland kanske det är rätt skönt också att inte höra allt och vad som sägs. Så att, men det är såklart viktigt. Men jag tror just det där med att coachen, att ha kemi med coachen, det är extremt viktigt.
Jag lovade att ni skulle få prata i Djurgården. Vi har bara att tassa på det. Hur går det i den hockeyallsvenska finalen?
Ska jag göra så där coachsvar? Ja, det blir match för match. Nej, men jag tror att det är... Jag tror att man ska inse att det här är inte ett derby, så att säga. Det här är ett derby över 7 matcher. Vanliga derbyn kommer med en och en halv månads intervall egentligen. Man hinner bygga upp allting, va. Nu ska du beta av 7 derbyn. Det kommer bli tufft för huvudet, det kommer bli tufft för kroppen. Det är två lag som möts med helt olika spelstilar. Så att det är en kittlande 2 veckors period vi har framför oss, alltså med mycket nerver och mycket ångest, så sagt, va. Och så till slut så går vi upp i SHL i Djurgården igen. Var det svar nog, eller?
Ja, det fick du ett svar. Hur då? Vad blir det för totalresultat? Du kan du få säga också.
Ja, jag tror 4-2 i matcher. Det, om det är vad jag tror eller vad jag hoppas, det kan man ju diskutera. Men jag hoppas nog bättre.
Vad säger du, Maru?
Nej, men jag tror också 4-2 i matcher. Jag tror att AIK har haft ett flow på den här Melin-effekten, och det har tagit dem till final, men nu tror jag att de kommer inse allvaret i det hela. De har haft en bra känsla, men nu är de i final, och nu tror jag att helt plötsligt kommer pressen på dem, för att de har vunnit alla tidigare derbyn. Alla som jag pratar med säger, jag tror att AIK tar det. Och just därför så tror jag att nu kommer pressen på dem mer än vad den kommer på Djurgården. Och som jag sa, tidigare derbyn har suddats ut nu är det en ny serie, och jag tror att Djurgården vinner till slut. De har bättre spelare på pappret, och jag tror att Djurgårdens powerplay kommer avgöra.
Men jag förstår vad du menar, att pressen skruvas upp på AIK, men pressen på Djurgården då? Kan inte missa ett år till och gå upp?
Nej, det är sant. Det är såklart press på dem också, men just det här att tidigare derby nu suddas ut, och det vet AIK också om, för det spelar ingen roll om de har vunnit alla derbyn om de förlorar den här serien. Det är just därför ibland kan man se spelare till exempel på en försäsong göra 10 mål på försäsongen. Sen är själva grundserien börjar, då vet man att det, nu har alla glömt bort det. Nu är det tillbaka på noll och så går de 10 matcher utan att göra ett enda mål. Det kan vara lite samma mentalitet där. Och det, jag tror att lite mer press ligger faktiskt på AIK. Eller så är jag biased. Jag vet inte.
Det är vi nog bägge.
Ja, precis.
Jag kan ödmjukt säga det, att det är vi nog bägge.
Ja, jag hoppas i alla fall. Jag tror att Djurgården vinner med 4-2 i alla fall.
Men om... Håkan, du kommer till att jag ställer den här frågan.
Ja, det kan du göra. Jag förstår vad du, ja, vad du insinuerar.
Ja, jag är det. Ja. Jag menar, det har varit nära för Djurgården. Och, ja, och förlora mot AIK,
ja,
dessutom.
Ja, det är bittert. Jag kan säga, jag har förlorat en SM-final mot AIK. Så att, jag kan relatera till vad du pratar om, som sagt. Det hade varit tufft. Det hade varit tufft. Men då får du vara the great of the good, som det heter, va? Då får du se till Stockholmshockeys bästa. Det får ett Stockholmslag i SHL. Ja, i och för sig är de från Solna nu, som är lite utanför Stockholm. Men det är en annan sak. Så att du får se det på det sättet. Djurgården har faktiskt ett fantastiskt bra ungdomsjobb. Man vann JSM till exempel för 20-åringar. Nu såg jag inte hur det gick för 18 om vi
de
vann där också.
Ja, ja. Också.
16 tog brons. Så att Djurgården har en fantastisk ungdomsverksamhet med ett antal stora spelare. Jag tror vi kommer ha en 4-5-6 spelare eventuellt som går i första rundan i den kommande 3 säsongerna som kommer nu. Så att Djurgården har ju egentligen byggt upp för framtiden. Det är bara så att vi har kanske ett glapp mellan framtiden och dåtiden i form av våra 35-åringar som är på gång. Men lyckas vi komma upp nu, så finns det allt grogrund för att man stannar där en lång tid. Vi kan bli ett nytt Brynäs kanske.
Lite önsketänkande där också.
Ja, det är ju självklart.
Nu ska ni två få tävla. Vi har fått en väldigt rolig quiz-utmaning här av vår kära producent Axel, som vi ska testa på er två. Det funkar så här. Uppgiften är att ni kommer få ett ämne. Vi kan hitta på ett ämne som ni inte kommer att ha. Till exempel huvudstäder i Europa. Och då ska man säga så många som helst på 30 sekunder. Och det är bara en av er som får göra det. Så att vi kommer att börja att... ja, du får säga en siffra. Jag tror att jag kan ta så här många. Okay. Håkan får höja eller syna.
Ja, ja.
Okay. Så synar du, då ska Mario då leverera de här. Om han inte gör det, ja, då får du poängen.
Okay.
Och ni kommer inte få 100 år på er här och liksom syna eller sänka. För då kan ni ju sitta och fundera på de här. Så att jag kommer att vara ganska snabb här. Mario, du kan du få börja. Du behöver inte börja på 1, utan du kan säga en siffra. Du säger att jag tar 4. Är ni med på hur det funkar?
Ja.
Det första, det här har ju också kopplat till din karriär. Du spelade ju för Coyotes, som har en prärievarg i sin logga, men de finns ju inte längre. Nu ska ni på 30 sekunder sätta så många lag i NHL som möjligt som har någon form av djurlogga. Hur många tar du?
Men då börjar jag på 10.
10?
Jag synar.
Du synar. Bra, då blir det här spännande, Mario. Då kommer jag, när jag säger go, då ska du börja räkna upp dem. Ska vi se om vi kan få klockan startad i mitt öra?
Klockan startar i mitt öra.
Kör!
Panthers, Sharks, Sabres, Ducks. Det var svårare.
5 kvar, jag vill inte stressa.
Ja, 6 kvar.
Bruins, är det?
Ja, ja då.
Ja,
Bruins.
Washington, Örn.
Nej, det är Capitals.
Ja. Den är godkänd, den finns i loggan.
Ja, ja, det blir hjärnsläpp faktiskt.
Stopp!
Ja, det där var tufft.
Poäng till Södergren.
Ja, ja.
10 finns det.
Ja. Räknas Hartford Whalers? Nej.
Ja, men det kändes som att det skulle vara lätt. Men sen när det helt plötsligt blir tid, då låser sig hjärnan. Mm. För ja, där ser man ju.
Vad har vi där då? Vi har, ja, då
du har Penguins. Precis, du har ju, du satte ju Washington som har en örn i sina alternativa loggor. Den godkänner vi. Florida, San Jose, jag är hajen, Anaheim, Ankan, Buffalo med bison, oxen.
Nashville, är det Predators? Går det som djur eller?
Nashville har ju en smilodon. Det är ju en förhistorisk sabeltandad tiger. Så den godkänner vi, om du hade sagt det. Men det gjorde du inte. Vancouver har ju också en logga med en späckhuggare.
Ja,
Och Minnesota har ju sin... Det brukar debatteras vad det är, men jag brukar säga att det är en bjärv. Bruins godkänner vi, de har ju björnen där. Mm. Jag hade också godkänt Seattle Kraken. Kraken är någon form av mytologisk bläckfisk. Och Pittsburgh.
Pirates and Caribbean
Bruins hade vi ju också saknat där. Så det hade funnits möjlighet.
Ja.
Men då skriver vi 1-0 Södergren, och då har vi ju fått in lite hur den här funkar. Och då får du, Håkan, säga den första siffran nu då. Lägga ribban på nästa ämne. För Mario har ju en bror som vi har pratat om, Adrian, som spelar i NHL, och det har ju Mario också gjort. Så det här kategorin är nu svenska brödrapar som har spelat i NHL. Måste man sätta båda för att få ett rätt? Så hur många sätter du?
Ja, jag säger 5 till att börja med.
5? Syna eller höj?
Nej, då synar jag faktiskt, för jag tror att jag kanske har 5 också.
Ja, okej då. Då ska vi få tid här innan du börjar.
Ja. Gills VH?
Nej, NHL. Kör, Håkan.
Sedins, Lundqvist, Kempes. Vad har vi mer då? Nylanders. Då ska jag ha en till. Det är far och son jag är inne på, Peter Andersson där. Det var lite
så. Ja, vi är halvvägs. Håkan har ju bra position här. Ska han greja det? Åh, nu är det på 10.
Vem är det sista jag tänker?
5, 3, 2, 1.
Ja, jag släpper det.
0. Ah, jag trodde du skulle ta det, Håkan. Du började så starkt.
Ja, jag hade dem inne, men jag hade bröderna Abrahamsson också, men det var ju Hartford, va? Så det var ju liksom på den tiden.
Precis. Hur många tror ni att jag har hittat här? Jag kan inte säga, det här är en manuell sammanställning.
Alltså det är 6 eller 7 då, max?
Nej, jag tror mer. 10 kanske. Ja, nej, det måste ha funnits way back, tänker jag.
Ja, beroende på om man räknar Filip och Henrik Samuelsson. Ja, Filip spelar ju för Sverige.
Ja, just det.
Med dem så är det 17 stycken jag har hittat.
Oj. Mm. Kronvallarna?
Kronvallarna hade du kunnat säga. Ja, du hade kunnat sagt Kärnqvist också. Mm. Du har ju Olle Eriksson Ek har ju spelat.
Ja, just det. Han Joel. Har spelat också. Joel, ja.
Arvid Elmer Söderblom, Mikael Niklas Andersson, Kenny och Jörgen Jönsson.
Just.
Ah, det Kringbergarna, Kronvallarna, Peter Lo blir det en allens sväng också. Ja. Rasmus Sandins bror Salinus har ju spelat en sväng.
Okay.
Patrik och Peter Sundström. Och.
Ja, den måste fan, ju. Jag har ju spelat med bägge. Det, kan, och sen det var nästan lite
Gustav
en skämskudde.
Gustaf Olsson, och så till sist Adam och Jesper Bokvist som fortfarande
spelar. Ja, just det.
Okej,
här 17 stycken sa du.
Ja, som jag hittade. Det kanske är någon jag glömt också. Det kan man få fylla på med där hemma. Nu kommer det sista ämnet här och nu ska vi utanför boxen. Mario, du får börja nu då.
Det är 1-1, va?
Det är 1-1, så det ska avgöras nu. Du är ju, så vitt jag vet, i alla fall, inte, om du inte döpt efter oss, i alla fall inspirerad av den gamle argentinske VM-hjälten Mario Kempes när du fick ditt namn. Så ämnet är argentinska professionella fotbollsspelare. Hur många sätter du?
Som är professionella nu?
Nej, det kan vara pensionerad också, så kan få vara med i leken.
Ja, men jag börjar väl på 6.
6? Syna höj?
Ja, jag måste ju höja på 7 då.
7 på Håkan?
Ja, men 8 grejer nog.
8 tar Mario?
Ja, men då syner jag.
Okej, okay, då ska vi få klockan igång. Det är 8 argentinska spelare. Kör, Mario!
Mario Kempes, Maradona, Messi... Thiago Almada. Nu låser
det. Marcus
Marcus Rojo.
Tre kvar. 5 namn har vi.
Det finns ju... Jag tänker på Uruguayaner helt plötsligt.
Nu gick den här klockan väldigt sakta helt plötsligt här.
3.
Det låser sig
gärna. Man får stressa lite. Ja. Batistuta.
Ja, exakt. Batistuta.
Pablo Aymar,
Savio. Det finns ju många som helst.
Det är väldigt lätt när man sitter vid sidan av.
Vad heter han då? Jesus Marias, vänsterfoten som kommer på vänsterkanten. Vad heter han?
Diego Simeone minns ju alla. Ja, Angel Di Maria skriker axeln här.
Angel Maria, då han jag.
Bra. Det var intressant, för Axel sa att de kommer att överskatta sig själva. Det kommer mycket svårare än man tror. Det hade han rätt i, va?
Stressen kommer. Jag har sett det här segmentet på så här TikTok och YouTube och sånt här. Så sitter man där så bara, men hur kan de inte? Och sen är man väl där och det är pressen på 30 sekunder. Det blir tufft.
Du hittar ju alltid de här tre första som är enkla.
Ja,
och då har du dem och så där, det här löser. Ja, och sen blir det stress.
Ja, precis. Nej, men det var tufft. Jag menar, Argentina, det är ju fan, det borde man kunna 20 spelare, känns det som. Nu låste det sig.
Mycket man borde. Ja. Vi har ju Champions League som kommer i veckan här på Viaplay. Då kanske vi får se några argentinska fotbollsspelare. God morgon, NHL är tillbaka på fredag. Och i helgen så är det första rundan av Stanley Cup-slutspelet. Den absolut bästa hockeyunderhållning som existerar. Så missa inte det. Vi säger tack till herrarna Kempe och Södergren. Och såklart stort tack till alla er som har tittat idag. Och så ses vi snart igen.
Programmet presenteras av ATG, spel på sport, häst och kasino.